Det är måndag den 26 april och det här är Börslunch.
Telekombolagen Nokia och Ericsson hade sina glansdagar runt millennieskiftet. Sedan dess har både nätverksaffären förändrats kraftigt och mobiltelefonerna har råkat ut för smartphone-revolutionen.
Ja, idag gör vi en historisk tillbakablick på två bolag som har på i princip alla svenska släppar och i princip i alla svenska portföljer. Men hur kommer det gå framöver? Kommer dinosaurierna vakna till liv? Jag heter Magdalena Kowalczyk.
Och jag heter Kajsa Söderberg. Varmt välkomna hit. Vi har Joakim Gunell, analytiker på DNB, och Lars Söderfjell, aktiechef Ålandsbanken. Joakim, du ser ut att vara ungefär lika gammal som jag. Så jag undrar, vad är din personliga relation till Nokia och Ericsson?
Jag har nog liksom många andra nyttjat det faktum att de här bolagen båda har varit med och tagit fram det som finns i våra fickor i dagsläget då, i termer av den teknologi som faktiskt är fundamentet till hur vi brukar våra mobiltelefoner i dagsläget. Så att jag har finns en beröringspunkt där.
Spelade du också Snake på Nokia 3310?
Absolut, ja. Klart att det.
Men
Nu är ju frågan, deras affär idag. Vad gör de här bolagen idag? Eller förlåt, vi börjar så här istället. Vi börjar med en historisk tillbakablick. Om vi kastar upp en graf som visar på innan millennieskiftet, till och med 30 år tillbaka. Ser vi kurshistorik, vi ser ett millennieskifte med glansdagar. Lars, du har varit med och länge och bevakat både Nokia och Ericsson. Mm. Låt oss dra historielektionen här för ungdomarna.
Ja, jo.
Hur var det och hur är det?
För det första så inser jag att jag var mer skyldig till den där hypen 98-99 och jättepositiv till Ericsson och Nokia hela vägen upp och två tredjedelar av vägen ner, ska jag också säga, innan vi fattade att saker och ting förändrades. Men det som hände i samband med millennieskiftet var ju egentligen så att säga digitaliseringen och övergången från 2G till 3G. Hela världen skulle ganska snabbt digitaliseras. Man köpte licenser från teleoperatörerna för när man auktionerade ut de här. Och det var liksom ingen hejd på hur mycket som skulle investeras i näten. Sen någonstans runt millennieskiftet, när räntorna också började stiga, så insåg man att teleoperatörerna kommer ju inte att klara av det här. Och många hamnade ju liksom hängde på gärdsgården vad det gäller rent finansiellt med balansräkningarna. Så det vart ju en tvärnit vad det gäller investeringsplanerna. Man ströp investeringarna och sa att det här får vi ta när vi har råd med det. Vi kör på 2G ett tag och kör en väldigt gradvis utrullning av 3G. Och sen har så att säga, det egentligen fortsatt. Det är den ena saken. Det andra som hände var ju att man, och det vet jag att även Ericsson gjorde det inför millennieskiftet. Man gjorde en strategiomgång. Vem är det som kommer att komma ut som de monetära vinnarna av den här digitaliseringen? Är det utrustningsleverantörerna? Är det operatörerna? Är det så kallade content providers som Yahoo och andra som ska tillföra innehållet? Eller är det konsumentelektroniksidan? Jag vet att Ericsson, när de hade det som kallas för slaget i Södertuna, liksom en strategikonferens här runt millennieskiftet, så det var ingen som gissade på att det var konsumentelektronikleverantörerna i det läget. Utan man var lite olika meningar om content eller equipment suppliers eller operatörer skulle tjäna pengar, men det var inte Apple och Samsung och Nokia som skulle göra det. Men det var precis det som skedde i slutändan.
Du nämnde två tredjedelars även nedgång.
Ja, ja.
Vad den...
Nej, så att säga, man trodde ju, och det var det som vi som, och många analytiker, jag tror inte jag var ensam i det heller, liksom, men många av vi som var med på den tiden, man hade väldigt svårt att ställa om från den här snabba tillväxten. Man växte med 20-25% per år. Och att sen gå till liksom den här fullständigt nya världen när det blev negativa tal istället på tillväxtraden. Man såg det väldigt länge som en tillfällig blipp i kurvan, men att det här skulle nog komma tillbaks. Och så gradvis började gå upp för oss alla att nej, men det kommer inte att bli på det sättet. Och mycket går tillbaka till att operatörerna sen har visat sig haft väldigt svårt att ta betalt för de här investeringarna, att monetarisera, som man säger. Om man tittar på ett Telia eller man tittar på ett Telenor eller även ute i Europa, så har det ju varit väldigt låg tillväxt för hela operatörssektorn under många år. Inte i volymer, för datavolymerna har fortsatt att öka på precis på det sätt som Ericsson och många av oss analytiker trodde då.
Ja, vi gör ju mer än att spela Snake.
Ja, vi gör
lite saker. Det här mobilt bredband är förmodligen en av världshistoriens mest populära produkter, som Joakim var inne på. Men de tar inte betalt för det.
Och det är ett fortsatt problem.
Och det är fortsatt ett problem.
Mm. Ja, men exakt. Och om vi använder den här då, två decennier långa analogin, så kan man ju liksom lite titta på det som att operatörerna som Lasse är inne på, de har inte mått så särskilt bra under den här perioden. Växer inte. Det innebär att de inte kan investera mer i, säg, telekomutrustning från ett Ericsson och Nokia. Och vi ser ju det omsättas i att har du kunder som inte växer, så är det väldigt svårt för Ericsson och Nokia att själva växa. Vi har ju sett hur de under den här då, säg, 25-åriga perioden, om vi zoomar ut lite, har alltså intäkten per anställd i Ericsson och Nokia, den står stilla. Den har inte rört sig överhuvudtaget, medan kostnaden per anställd är upp 4% årligen under den här 25-årsperioden. Det innebär ju att du kommer behöva komma med ganska slitsamma kostnadsbesparingsprogram för att på något sätt skydda underliggande vinsten. Och det är ett problem för de här bolagen och kommer troligtvis fortsätta att vara så, eftersom man inte riktigt hittar, vad ska vi säga, de här viktigaste leveransmekanismerna för att få deras slutkund, vilket är då operatörerna, att vilja investera mer. Man lutar sig lite mot de här nätverks-API:erna som man pratade om här, då, här på sistone via Vonage-förvärvet och andra delar. Men det finns en väldigt hög, vad ska jag säga, bevisbörda. Mm.
Men Joakim, hur länge har du följt de här aktierna, Nokia och Ericsson?
Från sidlinjen väldigt länge, även innan jag spelade Snake, som du beskrev. Men jag skulle säga att men officiellt i något år.
Ja. Kommer man liksom in med nya ögon? Är det någonting nytt du kan se, som, ja, med tanke på din ålder? Eller är det liksom... Har du någon annan analys?
Du har kanske aldrig upplevt de här bolagen som giganter som nu för en tynande tillvaro, eller?
Jag skulle mer klassificera det som att man får titta på, som aktieanalytiker får man titta på en aktie utifrån vad som är inprisat i aktiekursen i termer av någonstans framtida förväntad avkastning i förhållande till den då risken man är beredd att ta. Och vi kan ju bara konstatera att de här tillgångarna i Ericsson och Nokia prissätts utifrån att den här utmaningarna som vi beskrev nu, att de ska fortsätta bra länge till.
Mm. Just det.
Så att det finns en det kan absolut finnas en förmåga här, för om vi ska ta en annan analogi. Vi såg ett Hennes & Mauritz under 2023, som många då känner säkert till, att var totalt ute i kylan och uträknade. Och då kan det bara komma till en punkt här då, där den här aktien kanske inte ska vara en av de största undervikterna bland samtliga portföljförvaltare i Stockholm. Eller den behöver komma lite in i kylan för att de här aktierna ska kunna gå väldigt mycket bättre än vad de har gjort. Mm. Och det finns lite såna här tidiga gröna skott på varför så skulle kunna tänkas vara fallet.
Ja, och apropå på förväntan då, Lars, rutinerad räv. Du var ju här för 6 år sedan och satt i Börslunch och siade lite om framtiden för Ericsson. Vi ska titta på ett litet klipp.
Jag tror att det här bolaget kommer att ta mycket längre tid att vända än vad marknaden vill tro idag och vill hoppas på idag. Och poängen med det här, det är just att det finns ingen quick fix i det. Och därför tror jag liksom, det är mycket möjligt att herr Gardell kommer att få rätt liksom, det är liksom i slutändan. Men det tar 10 år, eller åtminstone 5 år, innan det här blir så bra.
Ja, och som vi ser av grafen, Kuven, du har ju fått rätt. Nu har det gått 6 år. Är bolaget på rätt spår? Bevisligen inte hemma än.
Nej, men om man tittar på Ericsson, det är lite olika delar i det här. Det ena är så att säga networks, och networks tycker jag idag ser ganska bra ut, förutom att man har ett tillväxtproblem, men man har en lönsamhet i verksamheten, man har en kassaflödesgenerering och man kan diskutera strategier och så vidare, men man är så här odisputabel marknadsledare på mobila nät och framförallt på radioaccessen då i det fallet. Sen har man cloud services som software där man, jag tycker att man håller på, det ser ut som man håller på krångla sig upp ur det här träsket med förluster. Det är inte varje kvartal som man visar ett positivt resultat, men det går i rätt riktning. Det verkar som att man har en stabilisering av den verksamheten i alla fall. Nästa steg borde rimligen vara att få lite mer regelbunden lönsamhet i det hela. Och sen har man ett stort frågetecken i form av Enterprise med Vonage och Cradlepoint.
Vad gör Enterprise?
Senaste två stora problem. Det är bland annat där man har de här nätverks-API:erna bland annat, men en hel del andra lösningar som är mer riktade mot företagssegmentet.
Men vi kan göra så här att man kan nog titta på det så pass förenklat som att Ericsson står på 3 ben. Vi har då nätverkssidan som är mycket av de här radioutrustningen som ni ser uppe på hustaken och liknande. En fin affär som är lönsam, förklarar mer än 100% av vinsten i Ericsson. Vi har
mer än 100%.
Ja, för att vi har företagssidan
som förlorar.
Men nu har vi, precis som Lasse är inne på, nu har vi då det som tidigare var ett problembarn, just den här verksamheten som handlar om att övervaka och drifta näten, har precis nått då lönsamhet, break-even. Och sen har vi då den här företagssidan där man vill liksom gå ifrån att tjäna pengar på operatörer. Nu ska man istället få företag att betala för de här utrustningen. Och den utgör kanske 5%. Där förlorar man pengar i dagsläget. Och det som krävs då egentligen, där vi har störst visibilitet i alla fall i dagsläget, är just på nätverkssidan. Mm. Där Ericsson är second to none. De är bäst i världen i den här industrin. Industrin må inte växa, men de är bäst i världen på det de gör. Och det finns ganska mycket som talar för att vi är lite i slutpunkt på en sån här lagerjusteringscykel som kan göra att vinstcentret för Ericsson faktiskt kommer komma lite tillbaka här, vilket kan ge lite skjuts till aktien sett till de förväntningarna som finns.
På kort sikt då, så kanske det finns lite att hämta där.
Exakt. Nej, men jag skulle vara tydlig och säga att det är en industri som har strukturella hot, utmaningar framför sig, även om vi bortser från det faktum att vinsten kan... Det finns mycket som talar för en vinståterhämtning i Ericsson. Mm.
Men om vi blickar tillbaka några år också, så 2018 så verkade det som att diskussionen handlade ganska mycket om Christer Gardells ägande i Ericsson, och han är ju kvar som storägare. Vad tror ni han tänker? Är han nöjd? Vad vill han med Ericsson egentligen?
Nummer ett, är något jag är väldigt säker på, så att Christer inte är nöjd med den här kursutvecklingen som har varit. Det är 100%.
Rimligt antagande.
Det är rimligt antagande. Han är långsiktig, det vet vi sen förut. Han höll på i 11 år i Volvo innan han fick betalt med det. Det är många andra saker, så att jag tror liksom att det finns en uthållighet i det här till sånt annat vis. Men man måste ju se liksom att det är som sagt, det här är på riktigt. Det här kommer att ta tid. Det finns inga så här quick fixes, som får upprepa mig själv 6 år tillbaks. Man är på rätt väg vad det gäller cloud services, den här drifts- och övervakningssidan och lite core 5G och andra saker som ligger i det där. Där behöver man kunna visa att man stabiliserar och börjar klättra upp mot de långsiktiga målsättningarna. Och sen måste man visa att de här förvärven som man gjorde i Vonage och Cradlepoint, att det inte var pengar ut genom fönstret. Mm. För i sådana fall, om det visar sig vara det, om man inte får fart på det här, så har man liksom ett ytterligare nedskrivningar framför sig.
Ska vi kanske nämna också Nokia i det här? Vad är då Nokias styrkor respektive svagheter om Ericsson är bäst i klassen?
Vill du ta först och fylla på?
Ja, exakt. Men som representant från Ålandsbanken så får du vara medlare här då, mellan Sverige och Finland. Men jag skulle säga att Nokia har fler strängar på sin lyra än Ericsson. Vi sa ju att över 100% av vinsten i Ericsson finns i networks.
Just.
Så är det lite mer diversifierat i Nokia. De har fler beståndsdelar som driver vinsten, som således är mycket mer stabil i Nokia, om vi ska förenkla det. Och Ericsson är således väldigt beroende av de här mobila näten, men varpå Nokia tillhandahåller mycket utrustning då för att även fokusera på fast bredbandsinfrastruktur och rider på lite andra investeringsvågor än enbart operatörerna, utan även lite hur de här webscalers eller de stora techjättarna i USA, hur de investerar i fiberoptiska undervattenskablar och liknande. Så att, lite mer diversifierat.
Gillar man det mer som analytiker?
Nej, alltså, Nokia har ju varit ett 15 år långt integrationsprojekt, eller mer än så till och med. För att man började med att köpa Siemens Networks. Man hade ett givet från början med Siemens. Sen så tog man in det, och precis när det var färdigt integrerat, då köpte man Alcatel-Lucent, en fransk-amerikansk gigant på området. Och det är just därifrån där bland annat undervattenskablar och ganska stor andel fastnätsutrustning då i bland annat USA kommer. Det blir ju lite grann så en Bellman-historia. Det var en fransman, en amerikan, en tysk och en finne. Men poängen med det hela, det är jättesvårt att göra mergers inom tech. Och det ser man på Nokia, att de haft väldigt stora problem under åren. Svårt att få upp lönsamheten. Nu har man sedan ett par år tillbaks nytt finskt management med Pekka Lundmark då, ex-Nokia, ex-Fortum, ex-Konecranes till och med, bred industrierfarenhet. Och han har ju gjort precis det som många andra gör liksom, som har gått i Wallenbergsskolan. Liksom. Först ska vi börja med att stabilisera det hela, sen ska vi få upp lönsamheten på det hela, och sen ska vi börja fokusera på ny tillväxt av olika slag. Jag håller med Joakim, Nokia är mer diversifierat, och det gör liksom att kanske att riskerna är lägre. Samtidigt så ser man liksom att det är ganska spretigt. Man skulle vilja ha en tydlig tydligare strategisk inriktning på det bolaget över tid.
Sen har vi ju sett också hur, just eftersom de här aktiekurserna är ju på femårslägsta båda två, så ser vi ju nu hur Nokia faktiskt lite mer vokalt har börjat ta steg för att göra sig beredda för att synliggöra värdena i summan av de här beståndsdelarna. Så att låt oss se, det är ju en geopolitisk utmaning att göra någonting av de här tillgångarna eftersom det är en så central del av vår infrastruktur. Men jag skulle inte utesluta att det skulle kunna tänkas komma eventuella affärer som ska synliggöra värdena i Nokia.
Mm.
Det är ju rätt fascinerande. Alltså, man tänker på vad som också har hänt under de här senaste 6 åren jämfört med den här intervjun som du klippte tillbaka till. Huawei har ju försvunnit helt och hållet från västvärlden som leverantör. Och man tycker i det läget att här borde ha varit ett fantastiskt läge för Ericsson och Nokia liksom att driva tillväxten, driva volymer. Men det har egentligen inte hänt. Man ligger kvar och tuggar på ungefär samma nivå som tidigare. Så det enda som har hänt är att man gett bort lika mycket utrustning till ett lägre pris.
Mm. Varför lyckades de inte med det, tror du?
Ja, men så de har lyckats. De har ökat sina marknadsandelar i volym, men de har inte ökat sin omsättning på det sättet. Tillväxten har inte funnits. Mm.
Och det är det som är en av de här strukturella utmaningarna, bara för att komma tillbaka till att det är en jättetuff industri. Det är ju nästan duopolmarknad i väst. Mm. Samsung har inte så mycket att säga till om vi ska vara helt ärliga. Och trots det så liksom Nokia och Ericsson håller på att sno marknad av varandra istället för att spela det på ett lite annorlunda sätt som skulle kunna vara gynnsamt för båda bolagen.
Skulle de kunna liksom jobba lite mer tillsammans, något samarbete? Hade det gynnat dem, eller är det...
Jag tror konkurrensmyndigheten hade haft synpunkter på det. Men nyckeln ligger nog lite grann som där vi började. Att man måste se att bolagens kunder, teleoperatörerna, att de har lyckats med att ta betalt för nya tjänster och motivera för sina kunder, för oss, liksom att ja, men det här ska ni betala en 100-lapp mer i månaden för. Då skapar man också förutsättningar för att expandera näten, för att skapa bättre kvalitet i näten, högre hastigheter, allt vad det är för något som man får genom att investera i den här utrustningen. Men det är där nyckeln ligger.
Ja, och vi snabbspolar tillbaka tidigare på den här konkurrenssituationen. I december vann ju Ericsson ett stort avtal från AT&T på Nokias bekostnad. 146 miljarder var avtalet värt. Och vi ser ju där, vi har pinpointat lite, en direkt skutt åt respektive håll med kursen. Men därefter så har ju Ericsson fallit tillbaka och tappat det där försprånget, och båda bolagen ligger nu återigen en bra bit under index. Vad har hänt? Fanns det ingen vinst att hämta i där, eller prisade Ericsson ut sig, eller vad hände?
Ett ytterligare sånt här orosmoln då, kopplat till den här industrin, är just att det ska komma såna här då skiften inom vad man kallar inom just radioutrustningen. Så pratar man då om Open RAN då, att man ska egentligen då disaggregera sättet som Ericsson och Nokia säljer. För de säljer hårdvara, de säljer mjukvara och de säljer tjänster som ett paket. Nu vill man från kundled bland annat då separera de här delarna så att man egentligen inte ska kunna paketera ihop och bandla tjänsterna, utan man ska bara betala för det man faktiskt vill ha. Och det finns lite här narrativet i marknaden är att det här kommer att sätta jättestor prispress på Ericssons hårdvara till exempel och liknande. Det kommer bli standardiserat och liknande. Och jag tycker att den här dealen, som just är en sån här Open RAN-affär, är ett tydligt ställningstagande kring, är ju att det här kommer inte vara ett existentiellt hot för Ericsson och Nokia på det sättet som narrativet var inför. Utan de här, de globala ledarna kommer ha en väldigt central roll att spela även framgent. Open RAN är precis som man kan prata om, vi kan säga liksom high school tryouts när det kommer till amerikansk fotboll. Alla får vara med och provträna, men det är en som kommer vara quarterback, och det är Ericsson och Nokia i det här fallet framöver också.
Det här är ju liksom två stycken jättar. Finns det några mindre bolag som skulle kunna vara eventuellt konkurrenter till Ericsson och Nokia som ni har haft span på?
Ja, det finns ju alltså om man liksom virtualiserar nätet, alltså det blir mer av att man har network as a service och flyttar upp det här i molnet. Man ser en del mjukvaruspelare som skulle kunna konkurrera på det här området. Det har funnits ambitioner från etablerade spelare också att integrera framåt, att gå från att vara till exempel fiberutrustningsleverantörer till att gå upp och leverera radionät också. Men alltså, man ska komma ihåg en sak, att Ericsson och Nokia, och jag har skällt på bolagen också av den här närvarande, de lägger ner oerhört mycket pengar i forskning och utveckling, vilket resulterar i en oerhört stark patentportfölj som de också tjänar en hel del pengar på i det fallet. Och det gör att det inte är alldeles lätt. Det här är bolag som sätter standards worldwide. Tillsammans med några av de stora operatörerna så sitter de på bulken av alla 3G, 4G, 5G relaterade patent. Jättesvårt att komma runt det där.
Mm. Men om vi tar och går mot avslut så
men vi måste ju prata lite aktiekurser.
Ja, men det var det,
absolut.
Det var
inte bara teknik.
Nej, precis. Ja, men vad är inprisat i aktiekurserna idag då?
Samma väder som igår skulle jag vilja säga. Det är ingen egentlig förbättring av lönsamheten. Låg organisk tillväxt, marginaler runt dagens nivåer men inga markanta förbättringar. Och det är väl här som båda bolagen har möjlighet att överraska positivt framöver, som jag ser. Vi äger faktiskt Ericsson idag, lite överviktade Ericsson. Vi har annars underviktade Nokia, så i sektorn så är vi neutrala i våra portföljer. Men vi tycker ändå liksom att Ericsson har gjort ganska mycket rätt saker under det senaste året. Sen innan vi verkligen liksom vill trampa på gasen, då vill vi nog se mer från framförallt cloud services, men kanske också lite stabiliseringstecken, att man kan börja sälja, få bättre försäljning på enterprise-sidan.
Och jag skulle väl avslutningsvis säga att det är väldigt viktigt för aktiemarknaden att få någon form av trygghet i vinstmomentum i de här bolagen. För just nu har vi då sett att det har varit många år, alltså det har varit ett pärlband av dåliga nyheter i många år nu. Och lägg där till liksom på dålig kapitalallokering, muthärvor och liknande. Ja, men då har man en aktiekurs som är på 5 års lägsta. Vad jag tror nu framöver så kommer det handla om att få lite trygghet i vinsten, och då handlar det framförallt om den här lagerkorrigeringscykeln hos deras amerikanska viktigaste kunder i Ericsson-fallet. Då är AT&T en av dem då. T-Mobile, Verizon, de två andra som vi börjar se tecken på att det skulle kunna vara ett bättre slut på 2024, vilket skulle kunna göra att de här aktierna skulle kunna tänkas komma tillbaka lite in i värmen igen. Mm.
Men det blir lite mer av en klassisk cyklisk aktie på det här sättet, fast de rör sig lite egna cykler beroende på hur investeringsläget är hos operatörerna. Jag tror att ska man ha en game changer så är det liksom att det här blir en otroligt populär aktie, grupp av aktier att investera i igen. Då måste man se att tillväxten kommer tillbaka. Så inte i volymer då, för den finns där, utan i kronor, ören och dollar.
Men Joakim, om du måste välja, är du team Ericsson eller team Nokia?
Det finns mycket mer möjlighet till positiva överraskningar i Ericsson. Om vi avslutar med bara, vi pratade lite vad jag tror att CVM vill se i Ericsson, så skulle inte jag utesluta att det finns ju ganska fina kassaflöden i grunden, framförallt från nätverkssidan, och att man faktiskt då visar att man kan vara lite mer dynamisk i sin kapitalallokering. Vi har sett hur man har fått igenom återköp i andra investorbolag tidigare. Mm. Så det tror jag att det kan bli en sån här bra signal för aktiemarknaden, att vi kommer inte lägga så här många miljarder på förvärv som vi hoppas ska bli någonting, utan vi kommer vara mer mån om att skifta ut det här till aktieägarna. Det skulle kunna tänkas börja komma mot nästa vår.
Acceptera att man är ett moget bolag i en mogen bransch.
Nej, men man kanske inte jagar tillväxt till varje pris. Utan...
Och det får vara avslutningen på den här diskussionen. Stort tack Joakim Gunell och Lars Söderfjell för lite grann av en historieanalys.
Och nya spåkulor.
Och nya spåkulor.
Och väder.
På onsdag så är det ju superröd dag, men på fredag så är ju Börslund tillbaka. Eller hur, Magdalena?
Visst är det så, Kajsa. Och då ska vi prata fler historiska giganter. Vi ska prata lastbilar. Scania i form av Traton och Volvo. Missa för guds skull inte det. Men ha det fint till dess.
Ha det bra.
Tack för idag.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.